alla och välkomna tillbaka till en ny torsdag, Valborgsmässoafton. Och det är fest. Inte just idag, men det är fest på torsdag. Inte för mig, för jag har barn, jag ska sova. Men vi har fest just nu, kanske lite grann, med Mange Schmidt.
Hej!
Välkommen! Hey.
Jag tycker det är ganska festligt. Tack, tack. Yay. Det är jordgubbar och choklad och det är äppel, torkat äpple med kanel som man kan doppa.
Och glöm inte den här.
Peppar, lätt crème fraîche med peppar och citron.
Fyra peppar,
den är stark.
Den är stark.
Och är det glada kossan osta där också, jag ser och grejer. Så det är faktiskt lite fast här, men vi dricker Loka.
Än så länge.
Det finns en flaska vin i kylen, det har jag sett.
Vi får se.
Men Valborg är så himla spännande, för så mycket intressant kan hända på Valborg. Bland annat så började man Valborg och bränna eldar för att man skulle skrämma iväg häxor. Vi var ju väldigt rädda för häxor.
Och onda andar.
Och onda andar, men numera så kanske
man... Var inte det lite sent då? Kom inte häxorna där runt skärtorsdagen en månad innan? Ja, eller några veckor innan?
Men de kommer ju tillbaka.
De kommer tillbaka på något vis.
De finns hela...
Och de rider på djur och prästar och kvastar den här gången också.
Och vi säger så här, vill man höra mer om häxor kan man lyssna på vårt avsnitt med Johan Glans om påsken. Det är det första avsnittet av podden. Så där kan man höra om häxorna. Det enda vi hann googla, för att vi glömde att det här skulle sändas på Valborg,
vi måste var att
det var något med eld och något med häxor den här gången också.
Men det, det här med att någon kvinna som hette Valborg var nunna och blev helgonförklarad. Ja, eller hur? 1 maj någon gång.
Det krävs så lite för att bli helgonförklarad.
Ni vet i alla fall mycket, mycket mer än jag om Valborg, märker jag. Jag vet typ så här systemets öppettider.
Vill ni ha kaffe?
Ja, jag är nöjd, för jag drack precis kaffe innan jag kom hit och då blev jag helt speedad. Och,
är det så?
Ja, en kopp på morgonen och sen kanske några timmar senare en kopp till. Det är ungefär vad jag klarar av på en dag.
Men blir du väldigt kissnödig då?
Ja, det är, framförallt så blir jag liksom så här orolig i kroppen. Jag får koffeinöverdos.
Har du någonsin övervägt att sluta med den här grejen som får dig att inte må så jättebra?
Jag har aldrig druckit kaffe i någon omfattning alls förrän väldigt nyligen, för att min tjej dricker det på morgonen och så tycker jag det är ganska trevligt. Och
nu har det blir en liten sällskapsgrej.
Nu har vi fått så här svindyrt det här, du vet, som något djur bajsar ur sig.
Bajskaffet
som då kostar...
Som typ katten eller vad är det för?
Är det koalor?
Det är dyrare än guld.
Nej, men är det sant?
Ja, det är sant. Det är sant.
De säljer det på bönor
vi
och blad.
Vi måste dricka apbajskaffe nästa gång.
Men alltså, jag kan fucking bajsa kaffebönor.
Du får försöka sälja det dyrt. Jag tror
jag har för höga tankar om dig själv.
Du har inte rätt mage för det där heller. Det ska liksom, det ska ske någonting. Jag tror inte du har den där enzymen. Hur kattig du än är.
Så, no.
Nej, det kommer inte gå någon bra. Just den affärsidén. Förstår jag att du lägger ner.
Ja, där lägger jag ner.
Men vi har det kaffet i alla fall, och då fattar ni också att då måste man ju dricka kaffe.
Ja, men
kaffe.
Då sippar man lite och smakar lite. Ja. Och så.
Men när du dricker det här kaffet, Mange, tänker inte du att du äter någon bajs?
Nej, absolut inte.
Vi tänker att du gör det.
Ja, det kan ni få göra.
Det,
men kan jag säga att det smakar inte bajs. Det smakar jättegott kaffe.
Och så nästa gång har vi det.
Ja, nästa. Ja.
Sen är det lite så här pärlor för svin och ge mig sånt kaffe, eftersom jag inte är någon konnässör alls. Men det är i alla fall... tycker att det är gott. Det finns säkert någon annan,
alltså, vad gör man inte för kärlek? Man sitter och dricker svindyrt bajskaffe. Jag tycker det är otroligt att du offrar det.
Det är romantiskt.
Det är fint.
Jätteromantiskt. Valborg. Vi har ju bjudit in dig, Mange, för jag vet att du har ju haft en spännande Valborg. För att
vi måste prata om den.
Vi alla har läst om i typ tidningar och internet och din.
Ja, men då alla kanske inte har det. De måste få lyssna på detta nu.
Jag berättar den gärna igen, för den är ganska rolig.
När hände det här? När var det?
Det här var väl 2011. Ja, men vi var ju där, ett filmteam och jag och de som skulle vara med i videon, därför att just Valborg i Uppsala är extremt... Det är speciellt.
Mm. Vad var det ni spelade in då?
Vi skulle spela in en video till en låt som heter Flak Hits. Mm. Lite ironiskt. Och liksom studenter åker flak och sådär. Liksom. Mm. Och var ska man göra det? Jo, det måste man nästan göra i Uppsala. Mm. Eventuellt Lund om man bor i Skåne. Men det är liksom där de
stora... Ni vill ha liksom festlig stämning och folk och liksom...
Ja, hela den liksom galenskapen. Du vet ju, det börjar ju liksom innan solen går upp i princip.
Ja. Ja,
faktum är att det här som jag ska berätta skedde ju då på Kvalborg, som det kallas där. Det vill säga natten till Valborg. För det är ganska mycket fest då också. Alla har redan kommit till Uppsala. Och är man student så är det inte så här: nej, ikväll tänker jag sitta hemma och vända. Utan då festar man tills man måste tills festen måste ta slut. Så vad heter det? Men vi var där och så ville vi liksom åka runt med det här flaket. Och det var ju skitmäktigt, hela den grejen i sig. Det var ju studenter som vi bara liksom kastade upp på flaket.
Ja, det var by hook bara. Att, vill ni haka på här?
Ja, exakt. Vi hade en DJ med oss som såg och spelade musik. Och sen, så att det var ju snarare så att vi fick säga nej till folk. För att det var ju inte att någon ska dö liksom.
Nej, det var ju så.
Men så det var svinkul och vi blev jättelyckat och folk hakade på det. Men inför den här kvällen, vi var ju också där kvällen innan då för att kunna börja väldigt tidigt, så var vi ute och skulle spela in en scen på ett ställe där i Uppsala där mina vänner i Maskinen, de hade haft en konsert och så skulle de ha sin liksom officiella efterfest. De var där i alla fall. Och vi ville ha ett litet klipp med dem för att jag nämner dem i en rad i låten.
Dina vänner i Maskinen.
Det är de som sjunger bara alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte, är det inte dem?
Det är dem.
Det är dem. Mm.
Det är en grupp.
Och de har även gjort en låt som heter Krossar alla fönster. Mm. Och i den här låten som jag har gjort så säger jag Krossar alla fönster när jag hänger med Maskinen.
Mm.
Och då ville vi liksom ha en liten bild med dem. Så det var liksom fixat och klart och så här. De hade skrivit upp oss där på en lista så att allting skulle gå smidigt. För det är alltså ett galet mycket folk i Uppsala de här dagarna.
Vilken fantastisk 100 000
reklam för den där ekonomiparken. Uppsala. Det finns inte en ledig kvadratcentimeter. Alltså det är liksom helt galet mycket människor. Så att vi var på väg dit och det här var mitt i natten. Typ 12 eller någonting, kolsvart ute. Och jag var kissnödig.
Wow.
Och det finns då det är köer till alla ställen. Så att försöka gå in på ett ställe, det tar liksom en halvtimme.
Det funkar inte.
Det går inte.
Nej.
Det finns, tror jag, efter den här incidenten så gjorde Uppsala Nya Tidning en undersökning. Och i hela Uppsala liksom stad så tror jag det finns 7 stycken offentliga toaletter.
Mm-hmm.
Och bara när de kollade så var det några som var 2-3 stycken som var trasiga dessutom. Och man måste ha mynt.
Mm.
Och liksom mynt, jag vet inte. Det är inte så.
Nej,
man
men
går
så
inte
det
runt
hände
med
dig
mynt
någonting som är väldigt vanligt helt enkelt.
Jag menar,
kissar inte utomhus på sommaren. Jag har fan bajsat ute i buskar.
Nej,
jag
har
sex i buskar.
Bajsat alltså, kaffe.
Och vanligt bajs.
Ett led i affärsidén.
Precis, men vi är ändå bara vid att du är kissnödig.
Ja, exakt. Jag är
what to do, what to do.
Jag bor inte där, jag kan inte springa hem. Liksom. Det finns inga sådana möjligheter. Men jag är ju... tycker inte heller att det är schysst att liksom ställa sig mitt på gatan och pissa i någons liksom trappuppgång eller sådär. Så jag gör så gott jag kan. Ställer mig bakom ett hus, liksom en liten kiosk som ligger där som är stängd och kissar i liksom en buske bakom kiosken. Och jag tror att ingen ser mig. Men 2 personer ser mig och det råkar vara 2 liksom konstaplar som är ute och patrullerar.
Aina
är där, 1, 2, 3 så är bängen där och trollar. Så
vad
de,
gör de då?
Nej men då så får man ju inte stå och kissa och grejer så här. Och jag vill ju, jag bara nej förlåt, det var dumt, jag hade inga möjligheter. Jag är liksom ganska tillmötesgående så här, varför
gidder
om
tillbaka,
det
liksom.
Liksom.
Ja, inte...
jag tyckte så här liksom, jag är liksom en sån som tycker att ni faktiskt ofta gör ett bra arbete. Så man kanske skulle kunna kalla det för att smöra. Jag var i alla fall inte otrevlig. Tills de då säger så här, men vad bra, då är vi överens, du har gjort fel, då får du böta 800 kronor. Jag bara, va? Nej.
Hur många hade du fått böta, Manuela?
Alltså alldeles för många. Jag har gjort alldeles för sjuka saker.
Jag har också kissat jättemånga gånger bakom kiosk i buske just.
Ja, och alltså sen när det här blev en offentlig grej så var det skitmånga som tyckte att det där är så otroligt löjligt. Så började folk så skicka in bilder på poliser som står i uniform och kissar
och
i buskar.
Nej, vad roligt!
Så att det
vad
liksom,
ironiskt.
Ja, så ironiskt. Men så att då sa jag bara nej, inte en chans. Alltså, jag kommer inte betala 800 kronor
men
för att ha kissat
typ
i naturen.
Men blev det här typ en löpsedelgrej?
Ja, absolut. Det blev så här...
Nu måste jag fråga, var du en sån som typ andra kända människor kan göra, att man ringer liksom Aftonbladet och lite grann gråter ut?
Nej, absolut inte. Det hade varit väldigt pinsamt, utan jag tror faktiskt att det var så här att det var En av killarna i maskinen kommer från Uppsala. Hans mamma var också med. Hon är faktiskt med i videon. Hon är skithärlig. Mm. Jag ska inte outa hennes namn, för det kanske hon inte vill. Men
hon får ta det som en
hon, ja, det får hon verkligen göra.
Maskinens mamma, vi älskar dig.
Ja, hon är underbar. Hon är från Uppsala. Hon fick höra om det här och hon blev helt vansinnig. Liksom. Det här är så dåligt spenderade pengar som vi kommer till. Så hon tror jag kontaktade sin vän, frågade mig, är det okej om jag berättar det för min vän på en av kvällstidningarna? Så sa jag, ja, absolut, kör. Så att det är inte jag som har ringt och gråtit ut. Det hade faktiskt varit lite pinsamt. I vilket fall som helst så vägrar jag betala de här 800 kronorna i böter och hävdar liksom att i så fall måste ni bötfälla varenda människa på jorden. För att ni har också gjort det här. Ja. Sådär. Så att jag vägrade och då måste ju de liksom, de måste i alla fall lämna in en rapport, antar jag, eller liksom, om de ska följa sitt...
De får inte bara släppa det då?
Nej,
liksom.
Men det, ja. De har liksom redan...
De har redan klivit över.
Så de lämnar väl över det då till, liksom, lämnar in en rapport och den kommer till en åklagare. Så kan man ju liksom tänka sig och kanske hoppas att det inte skulle tas upp. Liksom. Men åklagaren tycker att det är väldigt viktigt. Så att jag blev då liksom åtalad i Uppsala tingsrätt för ofredande eller vad det nu var.
Men händer det inte mera saker i Uppsala?
Det händer jättemycket i Uppsala.
Det är någon som blir våldtagen med en flaska eller att många kissar.
Det är jättemycket problem som händer just den här natten. Ja. Och Valborg händer ju såklart jättemycket med... vad heter det, alla människor som är
med
där
alkohol och folk, i kroppen,
ja,
som
det är liksom våldtäkter och misshandlar och så vidare, skadegörelse på riktigt och sånt. Så att det gör ju då folk väldigt upprörda. Det är inte bara jag som sitter och tycker synd om mig själv, utan folk blir arga. Fan, det här är liksom skattepengar. Men som går till meningslösa.
Jag måste bara vara kvar lite där. Tror du att det handlar om att de till slut när de får koll på vem du är och får en fördom kring det, eller har det inte med saken att göra?
Det är ju bara
spekulationer. Skulle det kunna vara vem som helst och de hade ändå liksom...
Det tror jag inte. Jag tror inte att det är vem som helst. Jag tror inte liksom att det hjälpte särskilt mycket att du var man. Och jag tror inte det hjälpte särskilt mycket att du typ så här har ett namn.
Nej, det bara råkade kanske vara... inte. Men det vet jag ju ingenting om. Alltså det kan man spekulera det efter... om. Men i alla fall så tog hon upp det här då i tingsrätten. Det räckte faktiskt med att jag skrev ett brev dit som försvar. Jag behövde inte åka dit. Jag skrev en lång utläggning om liksom hur jag såg på saken. Och det räckte också för att bli friad. Så att då var det klart, trodde jag. Och såklart att man tror att liksom bara att det har gått hit är ju jävligt bizarrt. Men nej, några månader senare så får jag liksom ett brev från Svea hovrätt, står det uppe i hörnet. Man bara, blir man ju jättenervös här. Vad har jag nu gjort för någonting? Det här är allvarligt,
det här är allvarligt
liksom. Och vad kan det vara liksom? Så öppnar jag och så bara, nej,
de har gått.
Hon
vidare.
Måste skämta, det var en kvinna som var åklagaren. Så hon har liksom inte nöjt sig med den här domen, utan hon känner att det här är inte utrett. Det här måste upp i Svea hovrätt. Och det kostar jättemycket pengar för samhället. Och liksom
det är helt
tid som.
Nej, det är helt absurt.
Så att det blir alltså en rättegång i Svea hovrätt.
Om att du har kissat i en jävla buske.
Mm. Och då ser man, då finns det så här tv-skärmar utanför rättssalarna där det står liksom 13.05, grovt narkotikabrott, sal 14.00, våldtäkt, mordförsök etc. Och sen så liksom då ofredande, eller vad kan jag komma inte ens ihåg vad liksom...
Grova brott, så allvarliga.
Ja, allvarliga brott blandat med mitt och kiss i buske. Så redan där var det
15.30, många kissar i buske.
Så jag tyckte att det var parodi sådär. Så att jag ringde faktiskt i Svea hovrätt och frågade så här: kan man ha vem som helst som försvarare, eller måste det vara en juridiskt utbildad människa? Ja, om vi ska kolla upp det här. Så, nej, du kan ha vem som helst. Ja, grymt. Då ringer jag Big Fred, min polare.
Vem är det?
Nej, numera så är han läkare. Men en gång i tiden så var han lite så här sidekick till Ken och jag har var en rappare. Och jag,
är han stor? Är han big?
Han är stor. Han är stor. Där, det, namnet har sin väldigt logiska förklaring. Han är lång, han är stor. Men jag visste att han tyckte att det här var en rolig, liksom, bizarr grej. Så vi hade pratat om det. Och sen så vet jag att han skulle tycka att det här var väldigt roligt att vara med på. Så jag frågade honom. Han bara, jag är med. Så han satt och pluggade på lite grann och kollade så här prejudikat och såna här liknande situationer. Och sen var vi där och hon, den här åklagaren, hade inte mag att dyka upp själv, utan hon hade skickat dit någon representant som fick sitta där och skämmas i hennes ställe. Och då var det liksom så här, ja, nu får ni komma fram här till där de här nämndemännen eller vad det kallas, liksom domarna.
Kändes det på allvar någon enda gång, eller kändes det som att ni var i en film?
Nej, det kändes som en absurd liksom
film. Det var
film.
Absurdum hela tiden. Ja.
Var det typ publikt där, eller hade ni lyckta dörren?
Ja, den var offentlig, liksom. Så att, det var många vänner till mig där och tidningar och lite gott och blandat liksom. Och de här poliserna som hade liksom haffat mig i första fallet, de var där och blev intervjuade. Och sen så fick vi då gå fram, så fick vi titta på ett flygfoto från hela det här området. Och så var det så här, här urinerade Schmidt. Och så här,
syntes strålen då, eller?
De hade inte bildbevis på just det då, så att säga, utan, okay. Men platsen i fråga, geografiska området. Så man skulle liksom visa då, så tyckte så här, den här stackars åklagaren, för det märks att den personen, det var inte den personen som har drivit här, utan det är bara så här, hörru, du ska dit och bara, liksom, ta hand om det här. Han kom med någon sån här, kunde du inte gå dit och kissa? Jag bara, men var är det? Jag är inte från Uppsala, jag har ingen aning. Och det, så här, det är ju också natur, du vet. Så här, och så bara, det var inget.
Måste få höra med någon Big Freddy.
Ja, men Big Fred hade många olika teorier. Han blev faktiskt tillsagd av jag vet inte om det heter domare eller huvud, liksom.
Ja, men det är väl en domare när det går
man. Ja, det är väl
huvudansvarig.
Det. Ja, exakt, som liksom fick igenom lite så här. Ja, nu tar vi det lite lugnt här.
Höll han liksom ett brandtal, eller?
Ja, han höll lite brandtal. Han hade många papper med sig och liksom,
han hade researchat järnet.
Ja, absolut. Det var,
fan, nice.
Jag tror att jag sa det. Min kompis har påmint om att jag sa att så här, han är så här pluggis. Så jag visste att han skulle läsa på mycket liksom.
Vi vill ha telefonnummer till Big Fred.
Man kan alltid behöva honom. Till slut i alla fall då, efter en vecka, så fick jag svaret att även i Svea hovrätt så var jag fria. Det var inget brott att kissa i naturen. Och det var inte heller någon som hade blivit ofredad. För det, jag tror faktiskt att det var det som liksom var grejen.
Var det snack om att någon hade blivit ofredad?
Från åklagarens sida.
Någon som stod nära.
Och det skulle ju i så fall då ha varit de här två poliserna, för det var de enda som såg mig. Och då är det så här, kan polisen bli ofredad i tjänsten? Det blev lite filosofiska frågor bakom det. Jag hade i alla fall inte gjort mig skyldig till något brott.
Så till slut.
Så det är alltså lagligt att kissa i buskar?
Ja, det verkar så.
Det verkar så.
Jag tror att man tar hela vägen upp till Svea hovrätt och så Big Fred.
Vad kostar hela det här paketet då?
Men då kommer vi till nästa grej. För då var det en tjejkompis till mig som sa så här, som hade följt hela grejen och tyckte så här, det här är så otroligt dumt. Mm. Och det är sånt slöseri med pengar och tid och sånt där, till saker som skulle kunna användas till någonting bättre. Så en av kvällstidningarna som hade följt hela det här, de gjorde någon enkel undersökning för att få ungefär en summa på vad det här kostar. Mm. Jag tror att det var liksom 15 000 för den här timmen i hovrätten som rättegången tog.
Bara den timmen i hovrätten.
Ja, som jag förstod det. Inte liksom det här i Uppsala och polisens arbete och sånt. Då blir det ännu mer pengar. Det var en siffra vi fick, och då kom hon med ett jättebra förslag att så här, okej, de här 15 000, ska inte vi starta en liten mini-hjälporganisation på oss två? Samla in 15 000 och sen använda dem till ett projekt i Afrika där det faktiskt inte finns några toaletter och folk lever i ganska stor misär.
Men
där liksom avföring är ett stort hälsoproblem som förorenar dricksvatten och liksom luft och allting. Mm. Jo, tycker jag. Det lät ju hur bra som helst.
För att täppa in det hålet med samma summa som har gått förlorat.
Exakt.
Och göra någonting bra av det.
Men också, och då fick vi jättemycket uppmärksamhet för det också genom liksom tv och tidningar och sånt där. Så att, och jag, ibland tackar jag nej till att vara med i många program som man blir tillfrågad och sånt. Men det året var jag så här, men nu tackar jag till vad som helst om det finns en prissumma att vinna. Det är nästan alltid så att man vinner till ett valfritt liksom välgörande ändamål. Så att jag var med, och så vann jag de grejerna som jag var med i det året. Jag var så taggad. Så att istället för 15 000 så drog vi in närmare 90 000. Och det hjälpte en skolklass i Kibera i Nairobi med rena toaletter och ett jättebra system för deras skola i 3 år. 300 elever i 3 år tror jag det blev. Det är helt alltså, det är grymt. Fenomenalt.
Det är så jävla fenomenalt.
Men det här måste vi ju liksom, vi måste ju hjälpa andra att tänka likadant. Nu var det ju inget stort brott, men jag tänker all uppmärksamhet runt vissa kända.
Det var inget brott, det var inte ens ett litet brott.
Vad sa jag?
Sa, det var inget stort brott.
Jag menar att det var inget brott. Nej. Det var en händelse som blev stor runt ditt namn, och så kunde du nyttja det och göra någonting bra av det. Och det finns ju liksom händelser som kanske är brott, eller folk har gjort riktigt pissiga saker och så får de uppmärksamhet för att de har kända namn. Kan man inte slå ett slag för att, ja men vad fasen, rid på vågen, gör någonting.
Verkligen.
Det här är skitbra.
Jag måste tacka Karin som kom med den här idén, för att det var faktiskt inte min idé, även om jag liksom hakade på den samma sekund och nämnde den. Men jag tycker att det var väldigt smart av henne att tänka i dem, eller liksom det var alltså smart, låter som att det var så beräknat. Jag menar att det var liksom rätt tänkt av henne.
Vem är Karin då? Är det en kompis?
Det är någon vi nu gillar väldigt mycket.
Ja, det är någon vi gillar mycket. Så vad heter, jag tycker absolut att man ska tänka i de banorna.
Karin, om man tar tag i andra folk som är med om, rid på de här vågarna och gör någonting bra. Bygg fler toaletter.
För du åkte ju också till Nairobi.
Ja, för att vi samlade ju in de här pengarna och vi hade ju inget sånt här... vi har ingen administrationskostnad. Det var också skönt att varenda krona som samlades in gick till det här projektet. Och då kände vi att vi ska ju inte ta någonting av de här pengarna för att själva åka dit. Det hade ju känts väldigt korrupt. Så att vi tänkte att det blir nog inte så. Alternativ så liksom... Men så fick vi höra talas om ett stipendie. Via ett pensionsföretag. Så vi sökte det stipendiet och fick de pengarna. För att då kunna åka till Nairobi och liksom bara, så att säga, lämna över pengarna in person och besöka den här skolan och se hur du... Vi fick en rundtur i Kibera där och träffade jättemånga härliga människor och fick komma till den här skolan där de hade gjort en dans och en sång, de här eleverna.
Du visade det för mig.
Den
och jag började gråta alltså, när vi lunchade där.
Tänk då när vi var där, det var ju liksom glädjetårar.
Ja.
Men alltså, för att välkomna så hade de gjort den här sången om liksom varför det är viktigt att tvätta händerna, varför det är viktigt med hygien, hur man använder den här speciella liksom påsen som pengarna gick till att införskaffa till dem.
Vad då för påse?
Ja, det är en påse, de heter Peepople. Det är en svenskt organisation och företag som har gjort en jättebra uppfinning.
Peepople, poo people.
Ja,
man har vänt lite på bokstaven.
Peepoo.
Och de finns på flera, de är liksom aktiva på flera såna här ställen runt om i jorden och när det är någon sån här katastrof och sådär. Men vi valde då Kibera och den här påsen kan man liksom trä på vad som helst som man har tillgängligt, någon plåthink eller whatever liksom. Och sen så utför man sina behov där i, knyter ihop den. Det är en påse i en påse med ett pulver i. Knyter ihop den, luktar ingenting, helt doftfritt.
Och lätt att knyta ihop.
Lätt att knyta ihop. Och sen efter, beroende lite på yttre omständigheter, hur varmt det är och sånt där. Så efter en månad eller två så har det här brutits ner och blivit ett otroligt potent gödsel. Ett av de bästa gödseln man kan ha. Det finns alltså någon sån här steg liksom, konstgödsel, naturgödsel, kogödsel och sen det här då är liksom så otroligt näringsrikt. Så att då kan du dessutom få ett kretslopp så att du gräver ner de här påsarna när de har blivit gödsel igen.
Man kan
och
ha ett speciellt ställe då som, där man gräver ner.
Ja, exakt. De luktar ingenting heller. Och har ju brutits ner så att de inte är giftiga heller. Det är inga tungmetaller och sånt där. Och sen, så att på den här skolan så hade de liksom typ i den här slummen så var de här toaletterna så otroligt rena och fina. Det var verkligen grymt att se, för att grymt som är bra. För att barnen, jag hade lärt mig mycket om jag hade gått där. Jag hade liksom sett den enormt stora skillnaden till de offentliga toaletterna som är fruktansvärt vidriga utanför skolan. Och sen så odlar de då sin egen liksom mat via det här. Det är liksom Så ja, man blir verkligen tagen.
Nästan empowerment. För att alltså, nu snackar vi verkligen om slummen. Där människor, alltså det här med hygien är ju en sån enorm säkerhetsfråga. För att är du liksom en ung flicka som exempelvis liksom måste, man måste gå ut och kissa, man måste hitta liksom en liten jordplätt där man kan utföra sina behov, och det här blir ju en enorm fara. För det är så otroligt många våldtäkter och övergrepp och misshandel och mord som sker när de här unga personerna måste ut liksom på nätterna för att göra sitt.
Det är ingenting som Manuela hittar på, det är, alltså, det är verkligen sant. Det är ett jättestort problem. Små tjejer blir våldtagna när de ska gå ut och rätta sina behov.
Åh, herregud.
Och det är så otroligt deprimerande och hemskt. Det måste jag säga liksom, att jag har ju beundrat så jävla mycket det du drog igång och det du gjorde liksom, för de här kidsen i Nairobi. För det är ju något som fler människor alltså borde tänka på. Och sen liksom hur löjligt det är att vi i det här superprivilegierade landet kan lägga 15 000 spänn på Svea hovrätt en timme när det finns så enorma liksom behov i andra delar liksom av världen. Där det här, alltså nej, jag blir bara så himla arg. Jag blir så
det är
rörd.
Tillfredsställande, det är bra att du blir rörd. Man ska bli lite upprörd och man kan till och med bli lite deprimerad. Men man kan också bli glad och känna så här att det går att göra saker på två personer. Eller alltså man måste inte vara ett jättestort företag. Det finns punktinsatser man kan göra där 10 000 svenska kronor gör en enorm skillnad. Man behöver inte känna så här, rädda världen, det går inte, jag ger upp. Nej, men du måste inte göra det, är klart man inte kan, men det går att göra en grej för de här liksom människorna här, och den här summan kommer räcka så länge och göra så stor skillnad.
Vi gör såna här grejer sen, Manuela.
Men där kan vi ju tipsa exempelvis som Pipo. Sitter man där liksom och har lite cash om man vill liksom bidra, men man kan inte liksom åka själv till Nairobi eller liksom till Ecuador, men man har lite cash, då kan man faktiskt donera pengarna till de här organisationerna. För de är ju faktiskt people, till exempel, de är ute och bygger liksom lite skolor, och de är ute och bygger verksamheter i väldigt utsatta områden. Så det kan man göra, det är ett sätt att hjälpa till. Ett annat sätt som jag jättegärna vill slå ett slag för, det är att genom att gå in på internet och leta efter The Cup Foundation. Där jobbar man med samma sak, alltså hygien, fast när det handlar om unga kvinnor. Och det är alltså för att man ska ge en summa pengar och tjejer ska få tillgång till menskoppar i slummen. För att där finns inga pengar för att köpa liksom bindor eller tamponger. Och är man liksom 9-10 år gammal och får sin mens, så finns det liksom fall där tjejer tvingas sälja sex för att kunna köpa en tampong eller en binda som de använder i flera månader. Så Cup Foundation är också ett jättebra sätt till att liksom göra sådana här punktinsatser. Har jag 300 kronor som jag själv inte behöver, så kan jag ge dem till en organisation som kan göra liksom lite bättre saker i världen.
Just med de där menskopparna, så där kan man snacka om lite pengar gör enormt stor skillnad. 100 kronor, vi hade ett litet möte om det här, jag och Manuela, vid ett tillfälle och vet lite grann om det. Jag tror det var så att 100 kronor, det kan hjälpa en tjej i slummen i 10 år. Det är så lite för oss som betyder så mycket för den tjejen. Så där är det så här, man känner att ja, men den lilla summan kommer faktiskt göra en otroligt stor skillnad. Så jag som Manuela säger, gå in där och sätt in lite pengar. Sätt in en 100 om du har gjort stor skillnad.
Och vi räddar liv. Alltså det är så himla viktigt att tänka på att man räddar liv. För att efter att vi träffades ju och snackade om det här med vänskapar helt randomly, efter att jag blev så upprörd på en våldtäkt av två unga tjejer i Indien. Som de var ute en kväll innan de skulle gå och lägga sig. De skulle gå på toaletten och hittades dagen efteråt hängda i ett träd, våldtagna och döda. För att de inte har, de har inga möjligheter till hygien, de har inga möjligheter till att gå på en toalett, de har inga möjligheter till att liksom ta och tömma sin menskopp och sätta in den på nytt liksom,
i, bara liksom i hemmets lugna vrå. Ja, de måste ut någonstans och liksom bara det att man
och
liksom
människor
inte kan
blir så upprörda. För jag kan ju vara en sån, jag kan ju dela de här bilderna, för jag kan ju tycka att du ska inte sitta i ditt privilegierade hem utan att vara medveten om det som sker. Och människor blir så otroligt upprörda. Men då måste vi ju liksom tänka att det hade kunnat vara mitt barn. Mm. Det hade kunnat vara jag själv.
Det är det som gör så ont. Det är ju ingen skillnad.
Det är ingen skillnad.
Det där är ju min dotter också.
Men alltså, vi liksom skärmar av de här verkligheterna. För oss är det lätt att sitta nu och prata om de här människorna. För att vi lever inte där. Jag har inte sett det. Du, Mange, har ju varit där. Du har ju fått se den här kampen som personer verkligen dagligen måste föra. För de går från fucking fattigdom till misär. Mm. Från att liksom inte ha någonting till att vara ännu mer utsatt än vad de var från början.
Men det är därför jag tycker det här är så otroligt inspirerande. För att, jag menar, vi håller på, vi får information via fejan, eller om man kan smsa. Man smsar en hundring dit och en hundring dit, och oftast så tror jag att det är seriösa grejer och att det når fram. Men det här är ju liksom, nu har du gått hela vägen.
Det är hands on. Liksom, det är han sån, man vet att det är liksom,
yes, du har varit inte där, du har varit med och samlat in abstrakt. Du har fysiskt åkt dit och hjälpt till, träffat folket, sett de här unga människorna i ögonen och är tillbaks här nu och berättar om det. Och det är därför jag vill slå ett slag för sådana som har den möjligheten. Mm. De som får uppmärksamhet, alla kändisar, folk med namn, de har faktiskt möjlighet att nyttja det på ett visat det här absolut. Sättet.
Jag måste ändå fråga, hur är känslan att kliva av liksom ett flygplan bort från ditt svenska liksom liv på Söder och in till en värld som inte du riktigt kan greppa, som är liksom världen i slummen? För det är inte ens en stad. Det är inte en by, det är liksom kartongbitar staplade på varandra där människor bor.
Men jag har haft mycket ynnest i livet. En annan är att jag har rest väldigt mycket. Och då finns det andra slumområden i världen som jag har sett innan. Så att jag är liksom medveten om det här. Det är inte så att det kommer som en blixt från klar himmel. Och sen nu har det dessutom läst på lite grann när jag skulle dit. Så att
du var förberedd på något vis?
Jag var förberedd mentalt och såg faktiskt... Jag var mest glad och positiv av att komma dit. För att om man låter sig tyngas av den här känslan av att det är omöjligt att göra något, då är liksom nästan livet inte värt att leva. Så att den måste man slå bort, och så måste man känna så här, men vad kan jag göra? Och liksom, jag kanske kan bidra självklart ekonomiskt, men jag kanske kan bidra med någon inspiration på något annat sätt. Just här i Kibera så träffade jag liksom ett rapkollektiv som... Så vi satt efter ett tag och liksom rappade för varandra. De på engelska och sitt liksom swahili-slang-språk. Och jag på svenska. Jag sa det, jag rappade på svenska så ni kommer inte fatta någonting. Men så jag kanske bara fejkar. Men så, ja, det finns nog faktiskt på någons mobil... Ja. Telefon någonstans inspelat. Men det slutade med att vi har hållit kontakten. Jag skrev faktiskt till en av dem... han som jag liksom kom närmast sådär. Vi var liksom ute sen. Vi hängde med dem. De var liksom våra guider och så. De var skithärliga människor. Så jag facebookade. De har liksom sitt lilla people-kontor dit de kan gå. För det finns inte el överallt. Det är väldigt sällsynt där också. De har skickat in. Jag satte in pengar till dem så att de skulle ha råd att gå till en studio. Så har de spelat in på en beat som de har fått av mig. Så har de skickat det till mig. Så att det kommer komma liksom en sån Kibera remix på en låt framöver.
Gud, vad häftigt, Mange!
Och det är också så här. Då har man liksom knutit kontakter. De tycker att det är svinkul. De liksom gillar det som fan. Jag tycker att det är helt underbart. Jag tycker det är hur ballt som helst. Mm. Det blir verkligen så här win-win åt alla håll och kanter.
Ringar på vattnet.
Så jag hade mer den känslan, inte gå runt där och vara så här deppig och nedtryckt. Nej. Utan gå runt där och vara glad och se de som gör någonting bra där. Alla barnen som sprang runt där var liksom väldigt glada och leende. Liksom, det finns mycket hopp och tro där. Det är inte bara så att alla går och gråter. Så är det absolut inte, utan de lever i sitt liv är där. Det är också skillnad på annan misär jag har sett, så är det här det är liksom, det är klart att det finns drog, alltså det finns jättemycket problem, men det är också väldigt, det är vanliga familjer som är mamma, pappa, barn och sånt där. Sen så har de ingen toalett, de bor i en lerhydda, det finns ingen el. Förutsättningarna är väldigt, väldigt, väldigt jobbiga, men de har inte gett upp som människor. Och det där ser man ganska mycket. Så man får liksom ta in det och kanske försöka bjuda på någonting tillbaks.
Så, det,
så,
det var,
så svaret är att jag gillade att vara där. Jag tyckte om det.
Jag får ju såna livskriser ibland. Och min senaste livskris är ju liksom att varför måste människor jobba? Jag tycker att det är så otroligt jobbigt att man ska gå runt och behöva berättiga liksom sin existens. Att jag måste gå runt och vara någonting, och jag måste bli någonting, och jag måste vara så framgångsrik, och helst ska jag tjäna pengar och hänga med liksom de rätta människorna och stå på listorna till de rätta liksom eventen. Men när jag åker från Sverige liksom tillbaka till mitt kontinent som är Sydamerika, så träffar jag på människor som bara lever som människor. Mm. Alltså förstår du lite vad jag menar?
Mm, jag förstår verkligen.
Att när inte de här ambitionerna finns, så finns det liksom ändå utrymme för liksom lycka och kärlek utan någon typ av elitism.
Men det är väl vår himla, vårt fokuseringsproblem.
Ja, och där liksom kan jag ha liksom lite, du vet, den här kolonialiseringen har ju lärt oss i västvärlden att det ska vara liksom el, internet, hus. Men det är ju inte riktigt så vi är skapta för att liksom bo och leva heller.
Jag älskar ju liksom mat och musik och får ju jobba med det. Men jag uppskattar ju verkligen de här andra glädjeämnena i livet. Däremot så tycker jag liksom det är roligt att vara aktiv.
Mm.
Så att det är inte det att, jag tror inte heller du menar att man ska vara lat. Det är inte det, utan nej, det är den här stressen. Att det,
ja,
ska vara på ett visst sätt.
Precis,
och om du inte gör det, då hamnar du i skuld hos alla andra. Och det liksom, ja, föder bara en nervositet som leder till att folk blir olyckliga.
Ja, men ångest och sjukskrivningar, och man mår ju inte bra för att man hela tiden ska prestera för någon annans skull.
Ja, men vi har ju pratat istället om det där, att, om att vara sitt yrke.
Ja, men att vara sitt yrke, att,
liksom,
precis.
Men vad gör du nu? Jag som är i artistbranschen och är musikalartist, och liksom det här för 20 år sedan så vågade jag ju knappt, shit, vad ska jag säga nu när jag är ute och folk frågar, vad gör du nu? Ja, men när jag var med i stora musikaler, då var jag ju någon.
Mm, exakt.
Och att man har behövt liksom bli 40 plus för att liksom faktiskt bara, ja, men jag vet vem jag är fast jag inte är med i toppuppsättningarna. Mm. Det är ju liksom någonting som jag tror många i alla branscher måste jobba på. Att man är ju inte sitt yrke, du är ju någon annan i grund. Vi fokuserar på fel saker.
Alldeles för många gör det i alla fall. Det blir liksom ens identitet, och vad händer då om den är borta? Man måste liksom bygga sin personliga värdegrund på större och bredare plan och mer efter sitt hjärta än vad andra människor tycker att man ska göra.
Ja, men kolla bara på den resan du har gjort nu. Jag menar, din musik är ju fantastisk. Jag älskar dina låtar.
Tack.
Jättebra.
De är glassiga.
Bam!
Och jag har gjort en låt som heter Ledig. Den handlar väldigt mycket om att man inte ska behöva jobba hela tiden. Ja, tack.
Men, har du någonsin hört ett sånt här glassigt skämt? Vad var glassigt, Mange? Vad var glassigt?
I timmen eller per dag? Eller? Ganska många då.
Nej, men det jag vill komma till då är ju att visst, du är kanon i din yrkesroll, men det du har gjort nu, det berättar ju mer om vem du är än dina låtar. Och precis. Fattar ni vad jag menar?
Ja. På många sätt, jag, alltså
det man gör,
jag försöker ju kanske att det ska finnas lite av mig i mina låtar och när jag, vad heter det, jag har gjort den här matboken och sånt. Men det, jag förstår verkligen vad du menar, att nu gör man någonting påtagligt, handgripligen, är där, ser till att det händer.
Men det jag kan tänka på, för jag tror att jag förstår vad du snackar om, Sandra, är liksom att det finns ju ganska mycket så här förutfattade meningar. Man ser kanske en artist, man ser musikvideon, man hör liksom den häftiga låten, och man fastnar någonstans liksom en ganska ytlig typ del av vem en människa kan vara. Men att det är så intressant att liksom komma någon närmare in på och liksom få höra om...
Ja, i alla fall en annan del av den människan än den man blir matad med då via liksom media. Det är bra för mig också, för att jag har ju verkligen mött den där sidan som Manuela snackar om, att folk har liksom en hel föreställning om vem jag är. Och den kan vara väldigt negativ, som att de vet precis hur jag agerar och hur jag pratar, liksom hur jag beter mig och sånt, som är liksom baserad på väldigt konstgjord värld. Och då blir man ju ledsen. Jag var med i en annan podd som en kompis har. Då hade det liksom, han fått svar så här: "Åh, fan, det fanns ju en liten hjärna bakom." Man bara, men var du baserat det på liksom? Och säg inte det mer om dig än om mig.
Ja, oftast gör ju det.
Men hur är det liksom att behöva vara den som får ta de här förutfattade meningarna?
Ja, det är ju ändå självvalt, så att jag tycker inte man, jag har svårt att så här tycka synd om mig själv och gnälla om att det händer, men däremot kan jag liksom bli ledsen för så här sakernas tillstånd, att folk, många är så lätta att döma och dra liksom slutsatser på så lösa grunder. Det blir lite mer så att det gör inte så mycket att det handlar om mig, för jag känner mig ganska stark och kan liksom ta rätt mycket, utan det är mer så här, kan vi inte sätta oss i en så här skolsal och prata om det här och liksom börja om lite grann från början, för det kommer inte vara kul för dig eller de som blir drabbade.
Nej.
Alltså det är som nättroll, jag menar, ni är tjejer, ni blir utsatta kanske hårdare, och du är dessutom tjej med colombianskt liksom ursprung, du vet hur mycket nättroll det finns, och det blir så här, det är sjukt jobbigt för en själv, men det är nästan ännu jobbigare att det finns i samhället, liksom, att det är det, så här, det är liksom någon cancer någonstans.
Men det skadar ju så många, så när jag jobbade på nyheterna på P3 så fick jag så otroligt mycket skit. Och vi snackar inte liksom att jag fick ett mejl liksom i månaden, utan vi snackar om flera saker om dagen. Och det där är inte bara mig till skador, utan nu
och inte
kommer jag
av dina
hem.
Kollegor då, utan du pratar.
Nej,
om...
inte av mina kollegor, utan folk som tyckte att jag var så här invandrar, hora och bla bla bla.
Ja, fruktansvärda grejer som folk skriver bakom sina skärmar.
Ja, men det är ju ingen jävel som skulle komma fram till mig och säga saker liksom i ansiktet. För
snacka
att ingen
på din
vågar.
Dörr och bara, du, jag vill bara berätta att...
Ja, precis. Eller någon som skulle liksom... Nej, det händer inte. Men det skadar ju så otroligt mycket mer människor, och det är bara fruktansvärt. Blä. Oskar, vad händer?
Vad gör
jag tror
du?
Oskar bara sitter så här.
Dammkort.
Jag trodde det var flygplanet.
Ja, jag trodde också att det var. Jag bara,
vad vill du att vi ska göra?
Jag passar
göra
på att be om lite mer Loka.
Ja, du får lite Loka.
Vad har du framför dig?
Jag har så många olika idéer hela tiden och så många projekt, och ganska många av en så här på min CV, när man ska skriva saker som man är bra på, så jag är ganska bra på att faktiskt genomföra och slutföra projekten som jag hittar på. Däremot långt ifrån alla. men ganska många av dem. Så att jag har mycket saker som jag vill göra. Jag vill skriva mer matböcker. Jag vill göra mer musik, och sen så vill jag göra saker runt omkring det. Och
din kokbok är ju fantastisk.
Ja, tack.
Det måste jag säga högt. Alltså, den är ju fenomenal. Jag trivs ju som bäst i köket. Och att få läsa dina recept är ju så himla underbart, för du lagar verkligen mat från hjärtat. Och det märker man bara liksom något. Jag vet inte om det här finns i någon bok, men jag fick något köttbullerecept av dig.
Just det, det fick du privat, för att jag hade skrutit om det på internet.
Finns inte bara, den i någon bok?
Du fick typ ett A4 på sån här Facebook-chatt. Ja, det var världens längsta sånt chattmeddelande. Men blev de inte bra då?
Men de är ju fantastiska. Ja. Men du, det här jag menar att det är så mycket kärlek, för att det är ju ett helt vanligt köttbullerecept som du bara har satt lite hjärta i. Lite kärlek. Ja. Du har liksom funderat, och jag kan se dig framför mig, hur du liksom sitter där och bara smakar och tänker, och liksom lite syra härifrån och lite sötma härifrån. Du får köpa boken när den kommer.
Exakt. Han som inte...
Men jag är ju den kompisen som sitter på en stol och dricker öl när du lagar mat. Glöm
men då
det.
Kan du ju också, vad heter det, smöra lite för Manuela så att hon lagar de där köttbullarna till
att
dig.
Att du ska nästa. Få göra.
Men att börja, nice. Du liksom, du gör så mycket som är så hjärtligt och underbart. Och jag har liksom, jag beundrar verkligen den här grejen med dig, att du inte liksom är Mangersmith-rapparen eller Mangersmith-kokboksförfattaren eller du vet organisationspersonen eller bara, du är så himla mycket.
Ja, vad glad jag blir att du uppskattar det, för det kanske ser spretigt ut för andra.
Men jag tycker
jag
det är fenomenalt.
Jag vill göra olika saker.
Ja, men du gör dem på riktigt, det är väl där du klarar det.
Ja,
också.
Det är klart, det måste man ju göra.
Men, och jag är ju likadan själv, för jag gillar ju det här med att ta så här. Varför ska jag välja en sak som är kul när jag kan välja 10 som är jätteroliga?
Det är mer modernt faktiskt. Jag tror min morfar hade inte kunnat göra det. Det fanns inte den möjligheten. Eller han kanske hade kunnat göra det, men då hade han varit verkligen unik. Det fanns ett liksom tryck från samhället att man måste specialisera sig på ett annat sätt. Man måste visa lojalitet till det man höll på med. Liksom guldklocka. Hur många jobbar 25 år på samma företag och sånt där nu för tiden? Så att det har faktiskt öppnats upp lite möjligheter att vara mer flexibel i vad man håller på med.
Mange, får jag ställa en jobbig fråga?
Ja, ställ den.
Är du moderat?
Nej.
Jag är bara tvungen att få det ur mitt system. För visst gjorde du en
Jag gjorde en låt som de fick använda i sin kampanj. Och det året, det valet, så röstade jag på dem. Men jag är extremt illojal när det kommer till partier. Och det är inte för att jag inte har någon ideologi. För det tycker jag absolut man kan ha. Men hur många partier som är det som liksom representerar ens ideologi hela vägen nu? För mig är det inte så. Dessutom förändras jag, samhället förändras och partierna förändras. Så jag tycker det kan bli lite så här skygglapp om man bara, nej men jag röstar bara bra, jag röstar bara bra, jag tänker inte lyssna på. För så fungerar inte jag. Så att jag har röstat på kanske 5 olika partier under de alla val som jag har fått vara med och rösta i. Så att 2010 så röstade jag på Moderaterna och då fick de använda min låt. 2014 röstade jag inte på Moderaterna.
Det känns som en ganska sund inställning.
Tycker jag också. Jag är likadan själv. Jag har röstat från höger till vänster.
Alltså jag kom på en grej nu. Vi pratade lite innan och då pratade vi om dina singelsläpp. Så du hade ju lite funderingar där, klipp Oskar.
Precis. Att släppa en sån liksom brakhit som glassigt då var. Hur känns det liksom? Kommer man tillbaka efter det? För jag menar, du har gjort så otroligt mycket mer än den.
För det första kändes det helt magiskt. Jag minns när jag hörde den första gången, satt i bilen på Skeppsbron och så var det Sanna Bråding som sände från Sveriges Radio. Och så satt jag liksom och lyssnade. Det var en sån här vårdag, så här soligt. Det var ungefär, kanske inte april, men om en månad eller något sånt där. Och så säger hon så, men det här kommer ju bli liksom sommarens stora låt. Och jag visste inte vilken låt det skulle bli som skulle spelas, och så var det glassigt. Det var första gången jag hörde den på radio och det var verkligen sant som hon sa, för den blev ju liksom
det var stor. Så mäktig.
Det finns liksom ingen under 30 som inte
har hört
den, eller som inte kan den, känns det som. Alla kan liksom sjunga med den. Så det var ju otroligt mäktigt och kul och ballt och så. Men sen hade jag ju faktiskt turen, eller skickligheten, väljer jag att säga själv, att jag gjorde en låt som faktiskt har ännu fler liksom spelningar och som sålde i ännu fler ex med Giftig, som jag tror att du visslade på. Mm. Så att då hade jag liksom klarat den där gränsen som är väldigt svår, för det finns otroligt många one hit wonders och det kan liksom vara lite knäckande så här, att ens första, det var inte min första låt, men min första så officiella, ja, att det liksom blir,
att det blir det enda.
Ja, att det blir det enda, att man liksom toppar det på första försöket. Det kan vara jobbigt, men som tur var då så fick jag liksom en ännu större faktiskt låt med Giftig, och sen så har jag rätt många sådana där, så att det har inte blivit något problem, utan jag lyckades gå vidare.
Jag är ju lite yngre än er. Och när glassigt kom så gick jag alltså på högstadiet.
Ja, du, jag tror att den kom 2005, så att du var väl 13 och ett halvt år.
Då var jag 13 och ett halvt. Och jag minns hur cool jag tyckte låten var och hur cool musikvideon var. Och att jag bara gick runt och liksom sjöng till glassigt.
Wow.
Och jag var inte så bra på svenska, för jag hade inte bott i Sverige så många år. Men jag lärde mig ju svenska genom att lyssna på Petter, Mange Schmidt, Kent.
Ah.
Det var liksom
det är väldigt bra sätt, tror jag också, att lära sig ja, och liksom undersöka så här, varför säger de så och sånt där. Det blir mer intressant än en sån här hunden ska gå på promenad. Det är liksom mera sammanlänkat med ens.
Det är mer känsla, men det här är ju så himla fint, för jag har liksom alltid haft en så stark dragning typ till musik och kultur, för mig var ju liksom det som öppnade dörrarna till den svenska världen, eller mitt svenska liv, var ju faktiskt musiken. Och det var faktiskt de här låtarna, och det var liksom, ja, men som du säger, att kunna liksom lyssna på varenda hit som kom på den tiden och förstå och lära känna artisterna. Och för mig var ju liksom ni alla jag lyssnade på stora idoler, för det var ju ni som tog mig in i det svenska samhället.
Coolt.
Och det ska jag säga till Jocke Berg.
Vilken ära.
Ska vi tacka Mange Schmidt för att han kom hit idag?
Manga, tack så jättemycket för att du var här och för att du berättade för oss om ditt Valborg och hur du vänder det till något helt underbart.
Mm. Det var jätteroligt att vara med. Jag är superglad och det är kul när det, ett bra tecken är när man liksom inte tittar på klockan förrän det liksom är slut och inser då att det har gått jättelång tid.
Mm. Man, det är ett bra tecken.
Det är ett väldigt bra tecken. Tack ska ni ha.
Skittrevligt.
Åh, Mange. Tack, tack, tack. Vi hörs nästa vecka. Då är vi tillbaka med en annan gäst.
Yes. Hej då!
Hejdå.
Hej, Klipp Oskar här. Vill du komma i kontakt med Manuela eller Sandra så kan du skicka ett mejl till escobarkamenish@gmail.com. Kamenish med C i början och SCH i slutet. Eller så använder du hashtaggen escobarkamenish. Och så finns det en Facebook-sida också som heter Escobar och Kamenish med ett sånt där fint litet och-tecken. Sprid gärna ordet vidare och för den som inte har en iPhone finns även podden på appen Podomatic som finns för alla smartphones. Podden finns även på escobarkamenish.podomatic.com. Hörs nästa vecka.